Det här är Entreprenörskapspodden, en podcast producerad av elever på Entreprenörsskolan på Uppsala universitet. I den här poddserien intervjuar vi entreprenörer med målet om att skapa en brygga mellan teoretisk och praktisk entreprenörskap. Välkomna till det här avsnittet som spelas in på Ångström laboratoriet. Och idag får ni höra mig, Agata Absalamova, som intervjuar min gäst, entreprenören Erik Martinsson. Välkommen hit, Erik.
Stort tack, vad kul att få vara med.
Mm. Det ska bli spännande att få intervjua dig, men innan vi kör igång med frågorna skulle jag vilja bara börja med en introduktion. Erik Martinsson är en inspirerande entreprenör som bland annat har blivit utsett till årets supernova. Han är en av medgrundarna till Svea Solar, ett företag som har gjort stor succé inom solcells- och energibranschen. Sedan bolaget grundades 2014 i en liten lägenhet i Solna har utvecklingen varit enorm och omsättningen växt till över 1 miljard kronor. Företaget startade sin verksamhet på hemmaplan i Sverige och har sedan dess blivit aktivt i andra europeiska marknader såsom i Spanien, Tyskland, Holland och Belgien. Då kör vi igång med inledande frågorna. Hur känns det att vara här?
Det är jättekul att vara här och få prata om entreprenörskap. Det är något som ligger nära hjärtat och är väldigt roligt.
Har du någon speciell förväntning på det här avsnittet?
Nej, men det är kul att ibland gå tillbaka och tänka på det man har gjort och framförallt också prata kanske lite grann om vad vi försöker göra och förmedla det till kanske kommande entreprenörer som tycker det här är kul, men också försöka förklara vad vi faktiskt försöker göra för förändring inom energisystemet till de som lyssnar också.
Erik, du är ju en av medgrundarna till Svea Solar, ett företag som har haft en otrolig resa hittills. Skulle du vilja förklara företagsvisionen och vad det är för typ av lösningar ni erbjuder till era kunder?
Nej, men idag är ju Svea Solar Sveriges snabbaste bolag inom cleantech egentligen. Där vi försöker egentligen se till att förse kunder med förnyelsebar energi i form av solel. Men också med batterier, elbilsladdning, ett grönt elavtal. Och så ser vi ihop det i en lösning där vi optimerar och balanserar lasterna på rätt sätt. Så att du konsumerar och producerar energi på rätt timmar på dygnet. Det gör ju att vi liksom både ser till att hjälpa till med elektrifieringen av elbilar och annat. Samtidigt som vi ser till att elnätet blir grönare och gör att vi balanserar nätet så att vi kan addera mer förnybar energi. Det är väl egentligen grunden i vad vi som bolag gör. Och det jobb vi försöker göra just nu är att växa så snabbt vi bara kan för att få ut så mycket av de lösningar vi har nu så fort som det går.
Mm. När jag sökt på ditt namn så dyker det ofta upp information om att du är en av Sveriges mest spännande entreprenörer. Under den här kursen har vi lärt oss att en entreprenör är den som utför entreprenörskap. Hur en person går tillväga kan se olika ut beroende på vilken modell som den entreprenöriella processen följer. I en artikel som jag läst beskrivs Gartners modell där entreprenören ses som den centralen inom idé- och organisationsskapandet. Entreprenören bidrar med individuell erfarenhet, nya idéer som är oberoende och fokuserade på att generera inkomst. Något som Gartners modell dock inte täcker är hur innovation är starkt korrelerad med entreprenörskap. För att kunna skapa innovativa idéer behöver en entreprenör ha teknikexpertis inom ämnet och fråga sig själv vad är det som är nytt med den här idén. Ser du dig själv som en entreprenör och när ni formulerade affärsidén, vad är det som skulle vara unikt på marknaden som ni ansåg då?
Om jag var en entreprenör? Jo, men jag tror att jag skulle hamna i det facket faktiskt om man tittar på precis den definitionen du säger där. Men vi var ju två som grundade Svea Solar, det var jag och Björn Lind då. Vi pluggade tidigare i Linköpings universitet, industriell ekonomi där vi hade en viss teknikbakgrund. Men också såg en del vad som hände inom de här marknaderna med både med elbilar, solceller, vindkraft och så och de bitarna faktiskt sy ihop de här bitarna. Det vi tittade på var framförallt hur svårt det var för konsumenten att göra rätt. Så att våran målbild var primärt först att gå in, hur kan vi göra den här köpprocessen från att du kanske vill göra någonting gott för miljön med solceller och liknande till att ta hem allt det här till en hel lösning. Och det var det vi började med att göra solceller enkelt. Och det kan man argumentera för att vi var kanske den aktören som gjorde det först i Sverige där det faktiskt var väldigt enkelt att skaffa solceller på ett sätt som många inte hade gjort innan. Det var fast pris, det var liksom en hel entreprenad, total entreprenad där vi tog hand om allting. Nu finns det många andra som gör det också idag och det vi nu egentligen innoverar med nu är framförallt att skapa ekosystemet där vi har både elbilsladdning, batterier, solceller och elhandel och styr ihop det där vi också optimerar nät, då blir det liksom det nästa nivå. Det handlar hela tiden om att ligga lite före marknaden, men inte för långt före. Så att i början räckte det med att bara göra det enkelt, och det var det vi fokuserade på.
Mm. Då blir det naturligt att ställa den här frågan, att det finns ju en diskurs som pågående i hur vi ska uppnå klimat- och miljömålen. Och där blir ju omställningen av energisystemet till det förnybara väldigt viktigt. Och du pratar ju om att ställa om hela elnätet. Solenergi kommer ju bli en allt mer viktigare energikälla, och vi kommer behöva mer av det i vårt system. Men det förekommer än idag debatter där man har en väldigt negativ syn på solel. Och om det ens är en lönsam affär i Sverige. På vilket sätt tror du Svea Solar har varit med och påverkat uppfattningen om solenergin i Sverige? Och har ni i så fall använt någon speciell strategi för att uppnå detta?
Jag tror först och främst så enkelheten med att kunna säga, men så här ser avbetalningskurvan ut, det här är det fasta priset du har, ungefär så här ser kurvan ut när du har ett liksom elpris som ligger ungefär där du gör idag. Nu har elpriset blivit mycket, mycket högre, så de kurvor vi har gett har ju generellt sett varit ganska pessimistiska. Avbetalningstiden är ju generellt sett mindre då, med tanke på att elpriserna har ju faktiskt ökat och är ju nu på rekordnivåer. Men även om priserna skulle gå tillbaka till de nivåer där det var för bara något år sedan, så är ju även solenergi lönsamt som det är idag. Och det är därför vi ser också, med ganska låga bidragssystem i Sverige för solceller, så ser vi ändå branschen växa väldigt, väldigt kraftigt, just med tanke på att det är en fin lönsam affär. Så att det jag tror och hoppas att Svea Solar kan bidra med är ett tydligt budskap om att det här är en hållbar, både ekonomiskt men också miljömässigt hållbar lösning. Och kan vi göra det och få mer acceptans i samhället för det här, så kommer den här omställningen gå ännu snabbare, och det är ju lite det vi vill.
Och Svea Solar har ju fått en hel del uppmärksamhet, framförallt nu på sistone. Nyligen är ju LinkedIn Top Startups 2021 som har publicerat Svea Solar som ett av 10 svenska företag på frammarsch. Ett företag som ses som en startup framträder ofta som kreativt, unikt och som främjar entreprenöriell kultur. Det finns även såklart andra fördelar med att bli sedd som en startup, som till exempel att man jobbar med tekniköverföring och ständig transformation. Men vilka andra fördelar eller nackdelar har du stött på med att Svea Solar är klassat som en startup, och hur länge kommer det vara en startup?
Det är en jättebra fråga. Vad är definitionen på en startup, och när blir man en scale-up och när man är ett moget bolag? Men jag tror att så här, bara att man är en industri som utvecklats väldigt mycket, så bör ju alla bolag vara väldigt agila, vilket jag tror är en fördel. När man är ett litet bolag så är det lättare att vara agilt. Nu är vi ju 600 anställda och försöker fortfarande jobba väldigt agilt, vilket är väldigt viktigt. Så att man kan väl argumentera för att vi börjar bli lite av en scale-up. Men det handlar ju mycket om att ha effektiva processer, men ändå kunna tillåta att man försöker på nya lösningar på olika sätt på nya marknader. Nu finns vi i 5 marknader, och vi försöker bygga upp att varje lokal liksom chef eller managing director som är där ska jobba väldigt entreprenöriellt och hitta nycklarna för den marknaden. Precis som vi hittade nycklarna för Sverige, så måste vi hitta liknande nycklar i andra marknader. Även om vi erbjuder ungefär samma produkter, så måste vi tweaka dem lite grann, kanske byta ut någon komponent eller förmedla ett annat budskap till marknaden. Och det är ju en entreprenöriell del i sig. Så att det handlar mycket om att skapa en startup inom bolaget också hela tiden, och se till att vi är väldigt, väldigt snabba. För det är det handlar om. Vi ska ju gå nu från liksom någon miljard i omsättning drygt till 10 miljarder här inom några år, 2025. Och gör vi den resan, så kommer det innebära att vi måste rekrytera mängder av personer, och vi måste vara väldigt, väldigt snabbfotade i en bransch som dessutom växer väldigt fort.
Du berättade ju om det här målet som ni har för 2025. Och en del av kursen har varit också att vi ska lära oss hur man använder språket och hur man uttrycker sig när man talar om entreprenörskap. När du blir så här inbjuden till att prata om Svea Solar, vad tycker du är viktigt att framföra under intervjun? Finns det någon tanke bakom din storytelling som du för?
Det är en jättebra fråga. Men jag ska säga så här, det vi behöver allra mest är ju extremt bra kompetens. Så väldigt drivna personer som vill göra skillnad och som vill vara med på den här resan. För jag menar, om vi pratar om att vi kommer ju behöva anställa i år, så tror jag vi har anställt drygt 300 personer. Och nästa år kommer vi kanske behöva anställa 500 personer, och sen blir, ja, ni förstår framåt här, flera tusen per år när vi blir riktigt stora. Och då handlar det om hur ska vi kunna attrahera den här typen av kompetens på ett kvalitativt sätt och onboarda de här personerna och behålla den här, utveckla den här talangen. För det är inte bara det att vi ska rekrytera in personer, vi måste se till att de är motiverade och vill vara kvar. och också se till att de kommer och når nya höjder. För ska vi så att säga, dubbla verksamheten nästan varje år nu som vi gjort under en lång tid, så måste alla personer utvecklas med bolaget. För annars blir det väldigt tungrot att hela tiden behöva rekrytera in personer som ska så att säga, ersätta ett lager som vi tidigare inte hade. Utan det är mycket, mycket roligare att utveckla och se till att vi har redan upplärd personal som kan växa inom bolaget. Och det har vi gjort, tror jag, ganska framgångsrikt. Så att det är väl liksom det vi försöker förmedla en bild av ett bolag där man kan göra en enorm resa, kan vara med och påverka och ställa om samhället samtidigt som man får liksom vara med och bygga team och växa som människor. Det tror jag är väl liksom de huvudpunkterna vi brukar prata om, för det är så viktigt för oss som bolag att vi skapar den typen av resor för personer.
Så ni tänker väldigt långsiktigt. Jag tänker mig att vi går vidare till nästa tema som handlar om just teknikbaserat entreprenörskap. För inom entreprenörsskolan har vi fått lära oss om att det finns skillnad mellan vanlig entreprenörskap och teknikbaserat entreprenörskap. En typisk organisationsform där teknikbaserat entreprenörskap är aktuell är en startup ofta. När Svea Solar grundades fyllde bolaget ett gap på marknaden med en teknikintensiv produkt. Och detta klassificeras därmed som teknikbaserat entreprenörskap. Något annat som även associeras med den här typen av företag är att det är oftast högre risk att gå in i en marknad. Vilka har varit de största riskerna ni kände till när ni tog beslutet att starta företaget? Och hur lyckades ni navigera er förbi dem?
Nej, men jag tror ett par grejer när man startar ett bolag så är det mycket att vad har man att förlora? Generellt sett så är det ju ofta kanske att man måste ha en inkomst som man då inte tar ut någon lön eller väl låg lön under en viss period. Där hade ju vi fördelen, jag och Björn, när vi startade bolaget. Vi var studenter, vi hade CSN som finansiär när vi inte hade så mycket inkomster. Så att omställningen för oss att gå ner på nästan nolllön var ju inte så stor. Så jag tror att där hade vi inte så mycket risker, utan riskerna vi gjorde var liksom att vi kunde så alternativintäkter vi kunde fått på annat håll. Men jag tror att liksom, har man en drivkraft att man vill göra skillnad så är det ju en väldigt fördel att många som kanske lyssnar på det här och som kanske studerar idag eller varit i närheten av studier kanske sitter i en liknande sits där man liksom har en möjlighet att testa på och testa några idéer som man har utan någon jättenedsida där man kanske kan hålla ner sina kostnader under en period. Man kanske inte har en familj att försörja. Men även om man har det så kanske man kan lägga undan lite pengar och se till att man ändå skapar en viss runway där man inte sätter press på sig själv att behöva leverera enormt övervärde som gör att man kan ta ut vinst eller lön då som entreprenör. Så jag tror att en del av det är liksom att titta på min risk som man ser när jag startar bolag generellt handlar ju mycket om att man satsar kanske lite pengar men oftast mycket tid. Och det är ju en stor kostnad i sig. Så att hur kan man mitigera det? Jo, genom att hålla ner kostnadsbasen och se till att man tar väldigt avvägda beslut i början och verkligen titta på hur kan jag minimera kapitalbehovet in i bolaget och kanske addera mer tid, för det kanske man har en resurs som finns och kanske lite mindre pengar i början. Vi valde ju att inte ta in så mycket pengar i början, utan vi byggde ju bolaget ganska länge på egen kassa. Och sen när vi började gå till fler marknader då började vi ändra den strategin lite grann. Så att det gäller hela tiden att mitigera och tänka runt risk. Vilken risk är vi beredda att ta och vad har vi för uppsida och hur ser vi på det?
Jag ska ställa lite mer frågor sen om hur ni gick till vägen när ni finansierade bolaget. Men vi fortsätter lite mer här på just entreprenörskap. I en artikel som vi läste, Entrepreneurship as a Process, beskrivs entreprenörskap som en artikulerad process utifrån olika modeller som många gånger inte har ett kausalt tillvägagångssätt. En startup kännetecknas ju typiskt av osäkerheter där företaget behöver genomgå många transformationer och därmed använda processer för att vara förberedda på förändringar i marknaden och i bolaget. Effektualitet är en strategi som ofta används inom nystartat och innebär att företaget jobbar mot uppsatta visioner utifrån de resurserna och kompetenserna som finns, hellre än att jobba mot uppsatta mål. Hur jobbar Svea Solar? Är det här någonting ni har använt? Och hur har er entreprenöriell process förändrats med bolagets resa?
Alltså jag tror att det är jätteviktigt att man har ett långsiktigt mål. Både liksom mål vad man vill ta bolaget, en målbild och en ambition. Och där kan man kanske ha lite olika definitioner och olika djup i det. Men det handlar mycket om att liksom kanske vara lite noggrannare med vad ska vi göra imorgon? Vad ska vi göra om en vecka? Och vad ska vi göra om ett år? Vad ska vi göra om 5 år? Och jag tror att en väldigt duktig entreprenör förstår skillnaden mellan dem och kan snabbt byta från en 5-årsvision ner till vad gör vi då imorgon? vad gör vi då om en vecka, vad gör vi om en månad, hur tänker vi då, vilken kund prioriterar vi nu? Så att man hela tiden byter fokus. För det är min upplevelse att de bästa entreprenörer jag har träffat kan sitta och prata, ja, det här ska jag bygga på idag hela förmiddagen, för det kommer ge det här assetet till kunden. Samtidigt som man säger, men sen kommer jag under eftermiddagen prata om vad jag ska göra om 5 år. Och det mindset-skiftet som många entreprenörer kan gå igenom är, skulle jag säga, kanske den största asseten du kan ha, att göra det effektivt och att i samma mening kunna prata om exakt här och nu och sen byta fokus och prata om 5 år framåt, och det är helt naturligt. Och man tänker inte med en ryggsäck av det man gjorde nyss i båda fallen. För det finns en risk att man helt plötsligt ligger någonstans mitt emellan, att man har fokus på nu och så blir det bara nu. Eller så blir det bara om 5 år och då faller bolaget i båda fallen. Att man har båda högsta prioriteten för just nu, prioritet för långsiktighet och liksom tänk runt målbilder och förändringar. Så jag tror Svea Solar är mycket byggt på att vi har satt upp höga mål som är tydliga och konkreta för året. Och sen har vi liksom en tydlig förflyttning över tid med bolaget, där vi nu börjar prata om, som jag nämnde i början, det här med att vi har adderat då elbilsladdning, batterier, nätreglering och hur vi jobbar med frekvensutjämning och de bitarna. Det är ju någonting som vi jobbar långsiktigt med över tid. Vi kommer under början på nästa år att börja liksom egentligen handla på Svenska kraftnäts reglerkraftsmarknad. Och det är ju någonting vi har jobbat med under lång tid, gjort små steg, men det kan man inte fokusera på direkt, för då hade vi ju inte fått den volymen som krävs. Så att hela tiden göra avvägningar mellan kort och lång sikt är viktigt för mig.
Mm. Och då låter det lite som att man behöver en balans mellan teorin om entreprenörskap och praktiken. Och det här är också någonting som författarna till föregående artikel diskuterar. Att olika modeller har brister när det kommer till att knyta samman teori och praktik. Vilka beståndsdelar är viktigare än andra i förståelsen av entreprenörskap som en process när du utför entreprenörskap?
Jag skulle säga, så man också får ner det på print. Självklart ska man ha en idé om vad bolaget ska utföra. Men det som jag kanske kan tänka mig att man missar lite grann i teorin och liksom när man bygger upp de här modellerna, är ju verkligen att kompetenser inom teamet är otroligt mycket kraftigare än att ha så här, rätt vision eller mission eller plan eller liknande. Det är nästan bättre att ha en ganska halvkast plan från början, ett bra team som kommer att iterera fram en bättre plan över tid. Den insikten tror jag är enormt viktig, så att man inte funderar för länge på okej, vad ska vi bygga om 5 år, utan att man börjar bygga nu och har en idé om vad man vill göra, ungefär vilket håll man vill gå åt. Och sen desto mer kunskap man får, ju viktigare är det att få de här teorierna på plats och att kunna ta upp det värdet. Men jag skulle säga det första kanske kvartalet, halvåret, året, så är det så mycket viktigare för entreprenörerna som grundar team eller trio eller vad man nu är, eller själv. Och att man sätter och får en förståelse för sin business. För jag tror att det är många som börjar lite fel håll. Man börjar bygga planen och sen så blir det ingenting för att man fastnar där. Utan att man har den här balansen att tänka på vad gör vi nu och sen iterera 5-årsplanen eller 3-årsvisionen, vad man vill uppnå hela tiden. Det tror jag är viktigt.
Det är intressant att du pratar om just kompetenser, för det är det jag tänkte gå in på just här. En annan artikel som heter Creating Technology-Driven Entrepreneurship beskriver processen för hur en person lär sig teknikbaserat entreprenörskap. Där modellen för utvecklingen av företagande är dynamisk och uppbyggd i olika faser där olika kompetenser krävs. Några av dessa kompetenser är generella, till exempelvis akademisk kunskap och personlig erfarenhet. Men vissa kompetenser är mer specifika och för att en ska lyckas med sitt företag inom teknikbranschen. Dessa kunskaper kan vara allt från företags- och teknikförvaltning och så vidare. Vilka kompetenser tror du är viktigast inom Svea Solar? Har de kraven på kompetens förändrats genom bolagets resa nu?
Det är ju en jätteintressant fråga. Egentligen ska jag säga generellt sett så tror jag duktiga ledare, då pratar vi som kan coacha sina team, är nog den kanske viktigaste kompetensen. Att man får med sig duktiga individer som utför sitt arbete. Och självklart så har vi ju nischade kompetens och specialistområden. Men generellt sett skulle jag säga att vara riktigt bra ledare och samarbeta med olika avdelningar. Se till att plocka upp idéer när man hittar och vara liksom innovativ och få med sig team på förändringar. Det tror jag är kanske de viktigaste kompetenserna vi har just nu. Du behöver ha.
Mm. Och precis, något som vi också lärde oss inom entreprenörsskolan är att det finns skillnad på entreprenörskap och affärsutveckling, som ibland kan vara väldigt diffus, den skillnaden. Entreprenörskap handlar ju om att gå från 0 till 1 för att kunna generera något sorts värde. Men medan affärsutveckling handlar om att få det befintliga bolaget att växa och öka intäkterna. Alltså gå från 1 till 1. Finns det avdelningar på Svesolar som numera har fått fokus på att förvalta eller affärsutveckla? Och varför tror du att man inte kan hålla i entreprenörskap i avdelningar alltid?
Jag tror nu börjar vi få en del av liksom våra avdelningar eller marknader börjar bli så pass stora att det börjar bli värt för oss att fokusera kanske lite mer på effektivitetsförbättringar snarare än mer tillväxt. Men vi ska också komma ihåg att just nu så är vi fortfarande i en fas där vi som bolag växer med 100% plus per år. Så det är nästan så att det är ganska mycket entreprenörskapsdrivet i alla led. Men det är klart att över tid när liksom vi börjar komma ner på tillväxtsiffror på vissa marknader, vilket vi kommer göra, ta i Sverige där vi börjar närma oss 25% marknadsandel. Vi kanske inte kommer kunna gå över 35-40% över tid. Och det innebär att vi kommer då kanske inom några år inte växa mer än marknaden, vilket kanske är 25-30% per år. När vi kommer ner i de låga tillväxtsiffrorna på bara 25-30%, då kommer man kunna börja fokusera jättemycket mer på att optimera processer och bättre flöden och se till att vi ökar marginaler och liknande och tillför mer värde till kund och så vidare. Det är ju jätteviktigt. Så att jag tror att när man kommer till en viss massa och när man prioriterar kanske mindre tillväxt mot annan typ av optimering så då kommer det bli mer affärsutveckling. Men jag tror att vi som bolag, Svesolar, är fortfarande i en stark tillväxtfas där entreprenörskap idag trumfar affärsutveckling på det sättet. Sen kommer vi har fortfarande en crossfunktionell avdelning som jobbar just med affärsutveckling och hitta nya affärer men också ta de affärer vi har och göra bättre. Så vi har fortfarande det tänket men det är kanske inte det som trumfar vad verksamheten är på väg just idag.
Precis, och då blir ju det nästa begreppet som jag tänkte ta upp som vi också lärde oss och det är intraprenörskap som handlar om att driva förändring och entreprenörskap inom det befintliga bolaget. Att jobba med entreprenörskap kan vara för att hålla företaget konkurrenskraftigt på nya marknader och för att driva den innovativa utvecklingen. Du nämnde ju att Svesolar ska gå in och jobba med frekvensreglering hos SVK. Finns det fler sätt ni jobbar med just entreprenörskap inom företaget?
Nej men absolut, det är ju en del av liksom vårt bolag att hela tiden att utveckla det värde vi tillför för kund egentligen. Det är ju det som bolag bör fokusera på. Det är ju kunden generellt. Och här är en jättetydlig del vi kan vara med i. Men tittar man på de trender som finns, vi pratade om det tidigare, men det är ju elektrifiering av industri, elektrifiering av transport och egentligen se till att elnätet blir grönt. Det är ju de tre megatrender som finns inom det vi jobbar med. Och där har vi en jätte... Alla de tre trenderna sätter en hård egentligen press på elnätet. Och kan vi som aktör vara med och optimera och ta bort en del av den belastningen så gör vi en jättenytta för egentligen våra kunder då generellt som i sin tur kan ge den nyttan till själva nätet då. Och det är ju liksom där vi försöker titta på hur kan vi som bolag maximera den här omställningen och att den går så fort som möjligt så att vi kan få ut vår vision då att egentligen ta bort koldioxid från fossila bränslen. Ja, då är det hela tiden, då får man tänka på hur kan vi maximera den här nyttan och då ser vi att vi har en jättetillgång nu med de här stora volymerna vi har som vi kan optimera och bjuda ut det. Så att det handlar hela tiden om att vara ganska agil och titta på vad vi över tid tillför för värde till kunden.
Jag tänker att vi går vidare till nästa tema som handlar om finansiering och expansion av företaget. I Sverige finns det ju mycket resurser som erbjuds för att kunna komma igång med sitt företagande. Det kan vara allt från affärsrådgivning, hjälp med finansiering eller annat typ av stöd. Har Svesolar möjligtvis varit med och dragit nytta av de här aktörerna i innovationssystemet på något sätt? Har det varit så att Svesolar varit involverat i accelerator eller inkubatorprogram eller tidiga stadiet?
Nej, men vi, som jag nämnde så jag och Björn, vi pluggade i Linköping och så startade vi det här bolaget. Så fick vi lite Almi-lån i början fick vi faktiskt som vi tog. Och sen så har vi ju liksom vuxit egentligen på egen bok och liksom gjort en lönsam tillväxt de första 5 åren när vi bara var i Sverige. Sen började vi gå utomlands och då tog vi in kapital för det. Och vi kommer även ta in mer kapital för fortsatt tillväxt och innovation till andra länder. Vi är på väg nu förhoppningsvis redan under nästa år och för att bli Europas största då residential solar installatör då egentligen. Där vi då egentligen har som målbild att ta över Europa och vara den aktör som får flest enheter som vi kan optimera på nätet över tid. Och då kommer vi behöva resa ganska mycket kapital över tid. Så är det ju. Men om man går tillbaka till affären så både jag och Björn är ju ingenjörer och vi tycker att affären ska hålla ihop. Så att det var ju viktigt för oss att kunna skapa en lönsam affär från scratch. Det var det.
Okej, det är just därför ni har kört på en organisk tillväxt i företaget. För att kunna skapa det lönsamt från första början.
Precis. Men där är ju också det, nu när vi har en lönsam affär som vi har i Sverige, då kan man ju också göra lite mer satsningar utomlands för att ta marknadsandelar. Där vi kan visa, här har vi en, i Sverige då, en stabil affär som har ett bra netto. Och sen kan vi då investera en hel del pengar i andra länder. Det gör ju också att vi har fortfarande en stark svensk huvudmarknad att falla tillbaka på. Om vi utan någon anledning inte skulle lyckas i något av de marknader vi går ut på. Men nu har vi en jättefin tillväxt i Tyskland där vi har vuxit enormt mycket i år och även Spanien och så vidare. Så att vi ser ju väldigt, väldigt tydliga trender på att vi är på väg att ta de marknader vi har gått till utomlands på väg på att gå samma resa som den svenska marknaden gjort. Bara att vi gör det lite snabbare nu när vi har tagit in kapital.
Precis, och det finns ju olika sätt att finansiera ett bolag med bidrag som du nämnde där i början och eller lån.
Lån var det, inga bidrag.
Nej, lån. Och med så kallade business angels, investerare, riskkapital, investerare också. Då är frågan egentligen hur finansieringen har sett ut. Vad är det ni har mest av? Vem har investerat mest i Svesolar som det ser ut nu?
Men vi har ju några olika investerare som har gått in egentligen då. Men vi tog vår första egentligen ordentliga investeringsrunda. Vi gjorde en liten mindre runda där vi tog in en ängelinvesterare. 2019 och så 2020 tog vi in då Axol då, som var en större investeringsrunda. Så kommer vi göra här under hösten en lite större investeringsrunda igen då. För att ytterligare se till att vi trycker på vår tillväxt utomlands primärt då.
Precis. Och när en investerare kommer in med pengar som de vill lägga in i ett företag så vill du oftast ha andelar i bolaget. Det kan ju uppstå förhandlingar om hur stor andel investeraren ska få och hur mycket pengar de är villiga att ge. Vid sådana typer av förhandlingar kan det vara lämpligt att använda olika taktiker för att nå en överenskommelse. Om vi tar ett exempel där du skulle behöva förhandla med en investerare om hur mycket andelar ni skulle erbjuda er bolaget och hur mycket pengar ni skulle vilja ha. Hur skulle en sådan förhandling kunna gå till? Vad är det man ska tänka på?
Ja, men det är en jättebra fråga. Men jag skulle säga så här, egentligen grund och botten så handlar det om att få investeraren att köpa in på den ambition eller plan bolaget har. Det här är det vi ska åstadkomma över den här perioden. Och så har man vissa då bevispunkter på att man kanske kan visa att men vi har gjort det här redan idag. Och vi har en plan på att göra det 10 gånger bättre eller 10 gånger mer inom en viss framtid. Och så ser man då, givet den resan så kommer man kunna komma överens om en värdering. Så det handlar verkligen om att få investerare som köper in på den resa man ska göra. Och det blir också mycket roligare om man har investerare som tänker likadant och de bitarna. Så att sen därefter får man liksom tillsammans komma fram till vad är det här då värt och vilken risk tar man som investerare. Och det är viktigt att man kan också ge investeraren en bra resa på den här vägen också förstås. Så det är ju både och. Att du som företagare som vill driva ditt bolag framåt eller entreprenör och vill komma upp med en idé och se till att den kommer till verket måste ju kunna skapa en bra resa och det är viktigt att investerarna också har en bra resa så att de kan fortsätta vara med över tid också.
Något som vi inte har diskuterat så mycket i detalj i kursen är hur det går till när ett företag öppnar sin verksamhet på en internationell marknad som Svesolar gjorde 2020. Och Svesolar tog över en stor andel av marknaden för solceller i Sverige och nu öppnat upp verksamheter i Europa. Hur var det att ge sig in i en internationell marknad och påbörja verksamhet på ett nytt ställe? Var det som att börja om eller fanns det något att utgå från?
I retroperspektiv kanske man kan tycka att tajmingen var ju kass. Vi gick ut i egentligen februari började vi gå ut i de här länderna, 4 länder. Vi öppnade först Spanien, sen fick vi möjligheten att ta över ett bolag som vi köpte upp då, ett bolag som fanns i Belgien, Tyskland och Holland också då. Och det gjorde vi då precis bara några veckor innan så att säga, corona kom hit. Först trodde man att corona var lite av ett logistikproblem och det var ju ganska lugnt tänkte vi. Men sen när det faktiskt kom till Europa och på riktigt, då blev det tuffare. Så att vi fick ju verkligen lära oss då att gå från ett land till 5 länder under en starten på den pandemi som nu förhoppningsvis håller på att försvinna helt. Och det var ju en utmaning i sig. Men vi hade ju ändå förberett ganska mycket med att bygga upp ett globalt management team som kunde jobba med flera länder samtidigt. Och möjligheten vi har haft då med det här kapitalet vi tog in i ryggen är ju att kunna kanske hoppa över några steg och gå lite snabbare framåt. För vi vet ju hur målbilden ska se ut. Så då kunde vi rekrytera lite snabbare. ta vissa kostnader lite innan och kanske inte vänta in på att man fick exakt det kundflöde man som ville se eller skulle se, utan vi ser nu att nu börjar de här kundflödena komma som vi har investerat hårt i under 1,5 år, och då ser vi liksom att Tyskland har vuxit med över 1000% i år, vilket är jättekul, och Spanien växer med flera 100% i år. Så vi börjar se de här tillväxtsiffrorna, vilket är otroligt roligt, och vi tror att vi kommer kunna växa dem med många 100% även nästa år. Och det är ju för att vi har fått de här processerna på plats. Så att även om corona var en stor utmaning för oss på många sätt, så har ju det verkligen gett oss som bolag en läxa att växa upp ännu snabbare. Så det gör att nu när pandemin börjar släppa så har vi satt väldigt många processer på distans, som gör att när vi nu börjar kunna åka ner till länderna så gör det att vi kommer kunna göra ännu mer nytta nu. Så att jag är väldigt, väldigt optimistisk på vår fortsatta tillväxt i Europa.
Mm, och Europa har ju, det är inte alla länder i Europa än, men jag antar att det kanske blir fler. Vilken marknad blir det här näst för CS Solar att ta över?
Nej, men så här, vi tittar ju på de större marknaderna. Så att, jag menar, nu finns det en del ganska bra marknader. Det är Polen, Italien, Frankrike bland annat, kanske Portugal och så UK. Men vi kommer ju ta dem liksom allt eftersom nu när vi börjar med att fokusera på att verkligen växa i de länder vi redan är i. Men vi kommer ju över tid, tittar vi på kanske vår 2025 års ambition, då kommer vi ju täckt ungefär 80% av Europa, så man får en idé. Men det är ju, om man täcker de här länderna så kommer vi ta väldigt mycket. Ironiskt nog så kommer vi kanske ta våra grannländer i Norden sist. Just med tanke på att det är ungefär lika jobbigt för oss att öppna i Tyskland som i Norge eller liknande.
Tack så mycket. Och det var egentligen allt från mitt håll. Finns det något mer du skulle vilja lägga till?
Nej, men stort tack för att jag fick vara med. Jag hoppas att ni fick mer någonting av det här. Men jättekul. Det är ju väldigt kul att få driva bolag och få vara med och göra skillnad. Och även följa andra entreprenörer som gör fantastiska resor. Så att det är ett väldigt roligt ämne. Och jag tycker det personligen är väldigt kul att kunna få vara med och bygga upp team som blir väldigt, väldigt bra. Och som lär varandra. Det är väldigt stimulerande. Och då gäller det som grundare, som jag och Björn i det här fallet, att hela tiden försöka utveckla oss med bolaget. För det är en väldigt stor skillnad att driva ett bolag på 2 personer när vi var 2 som startade bolaget än när vi är 600 personer. Och när vi nu, om nästa år kommer vara över 1000 personer. Så då måste ju vi som grundare verkligen utvecklas med bolaget. Så att vi har ju också lite utmaningar framför oss.
Mm. Då får jag tacka dig, Erik, för att jag kunde intervjua dig idag. Och jag tyckte det var jättegivande och intressant att få höra hur det faktiskt går till när man utför entreprenörskap. Jag tror att den som har lyssnat på den här podden också tyckte det. Tack så mycket för att du kom.
Tack så mycket.